Från den 25:e psaltarpsalmen så läser vi: Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning. Lär mig, du som är min Gud, min räddare. Ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag har brutit. Tänk på mig i din trofasthet. Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god. Därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt. De ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot de som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor. Förlåt den, ditt namn till ära. Välkommen att fira gudstjänst idag. Septuagesima. Det betyder väl 70 någonting. Fast egentligen är det bara 63 dagar till påsk. Men någon har väl ändå tyckt att det ungefär är 70. Temat för dagens gudstjänst är just nåd och tjänst. Texterna är bra, men de är utmanande. I de andra gudstjänstordningarna, alltså de andra årgångarna, så är det texten om vingårdsförmannen som anställer folk i olika timmar, vid olika tidpunkter, som får jobba olika mycket men får samma lön. Och det är också om Petrus som frågar vad som ska hända med dem, på vilket sätt de ska belönas för all sitt slit. Och där Jesus svarar att de ska belönas väldigt rikligt, men de många första ska bli de sista och de sista ska bli de första. Årets årgång så handlar det om Jona som framförde ett budskap och så, där Gud ändrade sig och som blev lite förtörnad över det. Och det handlar om att vi är bara odugliga tjänare. Så det är väldigt utmanande, men som vi kanske ska se så småningom, ändå visst befriande texter. Lars hjälper oss med sångerna. Vi börjar med att ställa oss upp och sjunga den sista psalmen. Är den till C-psalm? Det är i alla fall en bibelsalm. Tacka Herren, ty han är god. Hans nåd varar evigt. Vi sjunger den tre gånger. Tacka Herren, ty han är thank you. Vi ber. O Gud, du som kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att lita på din barmhärtighet och låt oss av nåd få ärva det eviga livet genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud, du som är alla herrars Herre och kallar oss till tjänst i ditt rike, hjälp oss att höra dig och känna igen de uppgifter som du anförtror oss. I Jesu namn. Amen. Om vi läser den gammaltestamentliga texten som finns på sidan 1155. Den är hämtad från Jona, kapitel 3. Och då har då Jona blivit sänd till Gud för att förmå invånarna i staden Nineve att omvända sig. Och de här, han gick verkligen dit motvilligt, men han gjorde det i alla fall, och det verkade först som att de verkligen inte brydde sig om vad Jona sa. Men så småningom ändrade de sig. Och då läser vi. När Gud såg vad folket gjorde, att de upphörde med sin ondska, avstod han från det onda han hotat med. Han lät det inte ske. Då blev Jona mycket missnöjd. I vredesmod bad han till Herren: Herre, var det inte det jag trodde redan där hemma? Det var därför jag ville fly till Tarshish förra gången. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sen till vrede och rik på kärlek, beredd att ångra det onda du hotat med. Så ta mitt liv, Herre. Det är bättre för mig att dö än att leva. Herren sa det: har du skäl att vara vred? Jona lämnade staden och slog sig ner öster om den. Där byggde han sig en hydda så att han satt i skuggan medan han väntade på att få se hur det skulle gå med staden. Herren Gud lät nu ett kurbitsträd växa upp över Jona. Det skulle skugga hans huvud och befria honom från hans missnöje. Jona blev mycket glad över kurbitsen. Men i gryningen nästa dag lät Gud en mask angripa trädet och det vissnade ner. Och i soluppgången lät Gud en glödhet östanvind blåsa. Solen brände Jonas huvud. Han var nära att svimma och önskade sig döden. Det är bättre för mig att dö än att leva, sa han. Då frågade Gud honom: har du skäl att vara vred för kurbitsens skull? Jonas svarade: jag har alla skäl i världen att vara vred. Herren sade: du bekymrar dig för ett träd som du inte har lagt ner något arbete på och som du inte själv har fått att växa och som kom till på en natt och försvann på en natt. Skulle då inte jag bekymra mig om Nineve, den stora staden, där det bor över 120 000 människor som inte ens kan skilja på höger och vänster och dessutom många djur? Vi har inte så många åldersmässigt definierade barn här i gudstjänsten. Men vi skänker väl ändå en tanke på de barn som brukar vara här och de barn som finns i övriga världen. De som har det bra och de som har det mindre bra. Så vi tänker och de är där med, tänder deras ljus och sen ber vi Gud som haver. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer och lyckan går, du förbliver fader vår. Amen. Jag är väldigt förtjust i den psalmen som vi ska sjunga nu, 827. Se hur Guds vinden bär. Den är en så, man får en sån känsla av att livet inte är statiskt, utan det blåser, det flyter. Man får omfamnas av det och låta Guds vinden bära. Den är dock inte så helt enkelt att sjunga. För att göra den rättvisa, för att göra textens innehåll ännu tydligare, så är den, som Lars säger, den är synkoperad. Så man får försöka följa melodin som Lars spelar. Så ska det nog gå bra. 827.
Jesus sa, vi har lämnat allt och följt dig som du oss själv befallt. Nu undrar vi i all ödmjukhet, vad har du tänkt att vi ska få för lön för det? Petrus tänkte som många gör, att var för snäll har man inget för. Visst ska man kämpa för andras väl, men glömma bort sig själv, det är väl ändå fel. Jesus tänkte på annat sätt. Att kräva lön för sitt jobb är rätt, men sånt man bara av kärlek gör, det ska man inte vänta någon belöning för. Bättre är det att ge än få lön, det väntar man inte då. När man ger för sin kärleks skull, då tar man hela famnen ut av gåvor full.
Tack Lars. Det var väldigt bra, för det var ju typ hela predikan. Och det är ganska tur eftersom jag har glömt den hemma. Så det blir improviserat. Evangelietexten för idag hämtar vi från Lukas evangeliet 17 kapitlet som finns på sidan 1156. Jesus sa, om ni har en tjänare som plöjer eller vallar får, säger ni då till honom när han kommer hem från ägorna, gå genast och slå dig ner vid bordet? Nej, ni säger, gör i ordning maten åt mig, fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sen kan du själv gå och äta och dricka. Inte får tjänaren något tack för att han gör vad han är ålagd. På samma sätt är det med er. När ni har gjort allt som åligger er, så ska ni säga, vi är odugliga tjänare, vi har bara gjort vad vi är skyldiga att göra. Den här texten är ju ändå rätt så duktigt provocerande. Det verkar som att det finns något väldigt mänskligt i att vänta sig lön för mödan. Brukar ni se på Fråga Lund? Har ni sett på det? Någon gång. För något år sedan så var någon som hade ställt en fråga om var man lyckligare på 1600-talet än vad man är nu? Eller var man olyckligare? Alltså, lyckligare för att det fanns inte så mycket, det fanns inte så många val, det fanns inte så mycket att ha ångest för. Olyckligare därför att det handlade mycket mer om att få mat för dagen och slippa bli ihjälslagen. Men då säger den här fantastiska psykologen, vad heter hon? Amita? Något sånt. Att lyckosinnet är väldigt relativt. Om jag hittar en 100-lapp så blir jag jätteglad. Om jag hittar det på gatan. Och jag är jätteglad ända till jag träffar Sofie som har hittat en 200-lapp. Så det är inte... Lyckosinnet är liksom inte absolut. Och det kan man ju fundera på. Vad har det för överlevnadsvärde för människoarten att det är så? Varför är detta inbyggt i oss? Är det för att vi ändå ska utmanas att tänja på gränserna och utveckla oss eller så? Jag vet inte. Men det måste ju ändå på något vis ligga i oss att det fungerar så. I förra veckan så var jag ledig hela veckan, så hade mina kollegor dragit ihop ett möte, och det var ändå rätt så viktigt möte, så jag bestämde mig för att fast jag var ledig så skulle jag vara med på det här mötet, och det kunde ju vara så att det jag hade att tillföra kanske var lite viktigt, men framförallt så var det viktigt för mig att få höra vad som sades. Men eftersom jag var ledig så blev jag liksom inte riktigt färdig att ta mig in i tid, så jag cyklade in och tänkte att det är ju en sån väldig bonus att jag kommer, för jag är ju ledig. Så jag kom rätt så mycket för sent och tänkte att det var väl så, det var ju okej. Jag var ju ändå ledig. Det var ju ändå en bonus att jag var där. Det är helt fel tänkt. Alltså de fick sitta och vänta på mig. De som hade ordnat liksom mötet. Jag tog det som ett privilegium att få, som egentligen inte hade med det att göra. Det handlade ju om mig. De hade ordnat mötet för att vi skulle göra någonting bra, och jag tänkte bara utifrån från mitt perspektiv. Så det blev det ju ett jättebra möte, och allt var bra. Men jag reflekterade över det att det hade ju inte riktigt med det ena hade ju inte riktigt med det andra att göra. Och är det inte så som Jesus säger det här? Att ni har fått allting, hela skapelsen, ni har fått allting är ordnat. Men varför tänker ni på hur detta ska belönas i förhållande till er själv och i förhållande till din granne eller till din bror? Och så tänker man, om det hade varit tvärtom. För det här är ju ändå rätt så unikt i kristendomen. Att man inte blir belönad utifrån sina gärningar och straffad utifrån sina missgärningar. Vet ni någon annan religion som har det så? Vi är kanske inte så insatta i andra religioner. Det räcker med en. Nej, men om det har varit tvärtom, hade det inte lett till högmod eller till en jakt efter bekräftelse och belöning och upprättelse som där jag inte hade brytt mig om mina medmänniskor. Och ännu värre, en väldig rädsla för att inte lyckas. För att inte vara tillräckligt bra. Till att vara utlämnad till mina tillkortakommanden, till mina svagheter. Och för att bli straffad för det. Inte bara med en utebliven belöning utan också kanske ett straff. Att stå där med skammen och i yttersta förlängningen med döden. Så det kanske ändå kan vara rätt så vilsamt att vara en oduglig tjänare. För vem av oss kan se till att solen går upp imorgon. Att inte behöva lägga energi eller ha omsorg om sånt som man ändå inte kan påverka. Att få vara oduglig i den betydelsen att det förväntas inte av mig att jag ska vara lyckad eller att jag ska prestera. Att jag ska klara av vissa saker. Så när Jesus dör för oss på korset, när han tar på sig alla våra svagheter, tillkortakommanden, ofullständighet, ofullkomlighet, synder, skam, förnedring, då har han ju redan fixat det här, det som vi var rädda för, det som det hade blivit om vi hade bedömts utifrån våra gärningar. Jesus har dött för oss, så vi slipper att vara rädda för att dö. Vi slipper att ha det som drivkraft. Det står 365 gånger i Bibeln att vi inte ska vara rädda. Var inte rädd. En för varje dag. Vi behöver inte vara rädda. Vi behöver inte ha fokus på att vi inte räcker till. Men leder då inte detta till att då kan vi ju vara helt passiva. Vi behöver inte bry oss. Vi behöver inte vara rädda för att misslyckas, men vi behöver inte heller ha, eftersom vi inte blir belönade, så behöver vi inte ha någon drivkraft att göra saker och ting bra. Då kommer vi till det andra. Vi får alltihopa av nåd. Men vi är då odugliga tjänare. Vi är ändå i tjänst. Det fina med att vara i tjänst hos Jesus är väl ändå att alla får det. Alla får en anställning. Alla som söker tjänst hos Gud får tjänst hos Gud. Och det är en tjänst. Det vill säga, man förväntas ju ändå. Ha en relation med sin arbetsgivare. Man förväntas försöka göra gott. Förväntas ha ambitionen att vara bra. Det är en väldigt osäker, oförutsägbar, ibland väldigt krävande tjänst. Den är utan löften om privilegier eller garantier. Men det är en tjänst som är helt driven av att Gud älskar oss. Helt kärleksdriven tjänst. Uppmaning, åläggande. Eller vad det stod. Jag åligger på samma sätt med er när ni har gjort allt det som ålägger er. Och den har ju en fantastisk anställningstrygghet. Den är driven av tilliten till Gud. Löftet att vi aldrig är ensamma. Vi är inte utlämnade till vår egen förträfflighet. Vi är omfamnade. Det är inte så att den är helt, att Gud är helt likgiltig för oss. Vi har ändå 30 tjänst. Vi förväntas försöka. Någon räknar med oss. Vi är myndigförklarade eller legitimerade. Men vi blir inte bedömda utifrån hur vi lyckas. Det är ändå väldigt, väldigt vilsamt. Vi behöver inte vara rädda för att dö. Men vi behöver då inte heller vara rädda för att leva. Vi behöver bara försöka flyta med. Känna hur gudsvinden bär. Eller som det står i den salmen som vi ska sjunga nu. 833, Herre till dig får jag komma. Nu står det i andra versen, tror jag. Du har lovat att bördorna bära. Du har lovat att själv vandra med. Din närhet är nog, för jag vet att du dog för att jag skulle leva och ha allt. Amen.
Vem låter solen lysa fritt för alla som bebor vår jord och som tar odågan till son till bords och bjuder på kalas? När brodern som gjort allting rätt besviken stannar utanför. Och vem är herden, han som går från flocken för ett enda får? När arbetarna som fick jobb i sista stund får samma lön som de som slitit hela dagen, vem är den arbetsgivaren? Öppnar upp sitt paradis för tjuvar och för främlingar. Han tänker inte på vårt sätt, han låter nåd gå före rätt. Gud måste vara orättvis, det är vårt enda hopp till sist. Måste vara orättvis, det är vårt enda hopp till sist.
Det är ju sportlovsvecka denna veckan, så det är lite färre aktiviteter, men det är fortfarande så att det blir en liten, ett litet kyrkfika efter gudstjänsten, va? Jag tittar på Karina. Och imorgon så är det måndagscafé 10:00 som vanligt. Och på tisdag så har ni syträff också 10:00 och syträffen är 9:00. På söndag, ursäkta, den 23:e så är det gudstjänst här. Det är Sven-Ove Svensson som predikar och Anita Skog som spelar. Och så vill jag påminna eller berätta, förkunna att om 4 veckor, alltså den 16 mars, så har vi församlingens årsmöte. Anneli har skrivit ihop en väldigt trevlig lapp där det står om man är intresserad av att ta någon uppgift. Som är välkommen, så finns det vem, kontaktuppgifter till vem man ska kontakta. Vi kommer att ha sedvanliga årsmötes förhandlingar och berätta lite vad som är på gång och planera lite inför församlingsdagen. Men det finns ju naturligtvis väldigt stora möjligheter att komma dit och påverka, göra sin röst hörd eller komma med idéer eller säga vad man tycker. Det är alltså den 16 februari. Mars 16 februari idag, ja. Vi kanske inte ska göra som Lars precis sjöng, sätta vårt enda hopp till att Gud måste vara orättvis. Utan kanske mera vila i att vi behöver inte göra mer än vad vi gör. Men vi måste försöka. Att vi behöver inte vara rädda för att leva. Vi behöver inte krångla till det. Vi kan låta oss bäras av Guds vinden. Vi läser välsignelsen tillsammans och sedan så efter det så sjunger vi om just det. Psalm 482. Att våga sätta fulla segel. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.